Yle.
Att bo i Rödbergen, det är ganska festligt, och en dag om året blir det extra festligt, nämligen Röperifest i slutet av augusti. Och Röperifest brukar stänga gator, samla artister och invånare. Det är tjo och tjim och idel glada ansikter på gatorna runt Fredrikstorg. Och årets fest går av stapeln den sista augusti. Att däremot fixa ihop en sån här fest kräver naturligtvis mycket jobb, men kan någon föreställa sig hur många byråkratiringar man ska hoppa igenom likt en cirkus? Hund. Med mig i studion har jag nu Nika Junker som är Röperibo sedan 1982, egenföretagare och en av eldsjälarna bakom Röperifest de senaste 8 åren. God morgon.
God morgon.
Vad allt är det som krävs för att ställa i ordning ett evenemang som Röperifest?
Vi måste komma ihåg att vi var ju helt amatörer. Det finns ju proffsfixare, och det var vi ju ingalunda när vi började. Det allra första som måste vi tänka på ekonomin, och vi vände oss till staden som vi har gjort alla år för man kan få kulturbidrag för sånt här. Och staden har faktiskt varit väldigt vänlig och vi har fått ett ganska rundligt bidrag. Men det är ju en förutsättning för att man ska kunna ordna det här. Då hade vi kanske första åren tänkt att eftersom det här är ett kulturevenemang att man skulle få mera hjälp där. Men så var det ju inte utan pengarna kommer. Sen det andra som man ska tänka på är var festen ska ordnas. I Rödbergen har vi ju den speciella situationen på vårt lilla Fredrikstorg att den är delad av Rödbergsgatan, och på ena sidan så är det partitorget och på andra sidan så är det byggnadskontoret. Och då märkte vi att det var då partitorget vi skulle ha att göra med det, och så ansökte vi om tillstånd av dem att få ordna det, och allting fixar sig. Men du måste alltid ta reda på det här själv. Sen ska vi stänga gator. Det kräver då en kontakt med byggnadskontoret. Sen måste man beställa trafikmärken som är byggnadskontoret Stara, men det är då alltså samma, hittills har varit samma myndighet med en annan avdelning. Och efter att man har beställt trafikmärken så ska man ju se till att de också kommer på plats. Så tyvärr så gick ekonomin i putten här för några år sedan, för då hade Stara inte möjlighet att transportera dem. Och då måste vi ju fixa den privat, men med en privat transportör, och det blev ganska dyrt. Sen det övriga kontakter vi har med staden som man måste ha miljöcentralens, eller det är en anmälan du måste göra till miljöcentralen att du får lite oljud. Och så ska du då springa i trapporna i angränsande kvarter och berätta att du har ett sådant här evenemang som möjligen kan störa ända till 9-10 på kvällen.
Förlåt, alltså måste du springa i alla trapphusen i Rödbergen för att berätta att det blir fest snart?
Ja, man kommer ju inte in, men man måste hänga på dörren då. De angränsande kvarteren, och det är ett torg, så det finns ju då 4 kvarter som du ska springa runt i.
Ja.
Ja. Och sen har vi det som vi har upplevt som det allra svåraste, så är Räddningsverket. Den är då tudelad, den här rapporten som ska gå till Räddningsverket. Dels så finns det då en räddningsplan, och så finns det en sån här del där du ska försöka hitta på allt påtänkligt som kan hända. Och vi smällde ett år så gjorde vi det jättegrundligt och har försökt använda samma schablon sen dess. Vi beaktar faktiskt bombhot och allt möjligt. Och det som har varit det tråkiga med det här är att det ändrar varje år. Att fast vi har haft en schablon så går det aldrig igenom som sådant, utan det är alltid någonting som saknas. I fjol så hade jag då inte beakta det att folk kan snubbla i kablar, och då hade vi inte skrivit hur man ska täcka kablarna om vi gör det med trasmattor eller hur vi gör det. Så att det är lite tråkigt att det ska vara beroende på tjänsteman när de här reglerna ändrar.
Vi ringde, alltså jag har med mig i studion Nika Junker som alltså är en av dem som är med och arrangerar Röperifest, och vi ringde upp, eller Kristoffer Grön ringde upp, Pekka Saure, biträdande statsdirektör för De gröna, och pratade om just det här med Räddningsverket och räddningsreglerna.
Förstås kan jag inte säga att man borde liksom göra det lättare eller liksom titta mellan fingrarna på liksom räddningsplaner. Alla tycker att det är liksom för strängt, men om någonting händer så vill alla veta att hur är det här möjligt och vem har givit tillstånd till det här. Så det är ganska svårt att säga att man borde liksom göra det lättare med liksom räddningsregler.
Så alltså Pekka Saure, biträdande statsdirektör, vad tycker du om hans svar på den här kritiken?
Det är säkert just så, men man borde ju beakta som mycket storleken på ett evenemang. Det här är ju då en stadsdelsfest för hela familjen som börjar 3 på eftermiddagen. Det kanske är annat om du har en Tosca-festival, så krävs det kanske andra sådana här arrangemang än vad vi då har. Det som vi sen också gör, som inte direkt har med staden, vi måste anmäla till polisen och sen måste vi ha ordningsmän. Och det har också ändrat från år till år att det där, vi klarar oss med 5 ordningsmän länge. Sen blev det 10 personer och för något år så kom det en ny regel att också en person måste ha ett sånt här kort, att den är behörig med ordningsvakt. Så att bestämmelserna ändrar också, och det är ju lite tråkigt.
Så hur mycket tid sätter du på att springa från lucka till lucka och trappuppgång till trappuppgång?
Nu är det ju inte ensam jag, tack och lov, men vi är en väldigt liten grupp. Och jag talar just med Mariana Sorakunas, som i år gör alla ansökningar. Och hon har nog suttit flera kvällar och gnugga geniknölarna, för att de här blanketterna är ju alla olika. Till exempel partitorget kan man inte göra elektroniska anmälningar till, utan du måste skriva och printa ut. Och de här blanketterna som sen ska fyllas i, så du ska rita kartor och det du ska veta hur stort torget är och sånt här. Och det känns ju också lite orimligt. Idealet för oss skulle ju vara att det finns en blankett där du ger alla uppgifter en gång, så att du inte måste fylla i alla uppgifter på nytt och på nytt beroende på vem du har att göra med, som sen kunde fördelas. Då skulle det funka.
Kristoffer Grön, han pratade faktiskt också med biträdande statsdirektör Pekka Sauri om det här med att det är många olika luckor man ska springa via, och det är många olika blanketter. Vi ska se vad Sauri svarar på det.
Jag har nog hört kritiken, och det är lite invecklat, och det beror på vilket slags evenemang man vill ordna. Men första man kunde göra att gå till byggnadskontorets de där webbsidor som har en sida som heter utomhusevenemang, också på svenska. Och där liksom förklarar man alla möjliga frågor och tillstånd man måste ha om man vill ordna evenemang.
Hur reagerar du, Nika, på det här svaret?
Det stämmer ju, men som sagt, där finns ju informationen, så du ska ju läsa in dig på det här. Det har också varit problem att få vi talar ju gärna med människor, och det kan ju hända att en tjänsteperson är anträffbar tisdagar mellan 11 och 13, och ditt ärende kanske inte alltid hinner vänta till just den tidpunkten, utan man skulle vilja ha snabbare svar på sånt här.
Yle. Det är alltså en besvär med att ordna till exempel en stadsdelsfest som Röperifest som går av stapeln den sista augusti i år. Nika, vad är belöningen med att ordna en sån här fest? Vad är det fina? Vad är det som gör dig glad? Du får ett leende på läpparna när jag ställer den här frågan.
No, vi är ju lite galna, och varje år efter att festen har tagit slut, den tar ju slut någon gång efter midnatt när vi har sett till att alla bilar har försvunnit från platsen, och vi har tagit ner alla trafikmärkena, städa upp med roskispåsarna i händerna och städar upp där. Ser till att tekniken försvinner, scenen försvinner. Så då säger vi att aldrig mera. Och det här är då i augusti, och sen i januari så började det spritta igen att nu borde vi ordna. Och dels är det ju det att den här festen är jätteuppskattad. Folk frågar att när är nästa fest och så. Och vi har ju aldrig haft svårt att få artister. Artister kommer jättegärna. Allt det här görs ju utan ersättningar. Och det är många unga artister som ser sin chans att få ett uppträdande. Också etablerade artister som tycker att de gör någonting för sin stadsdel. Det här, vi försöker ju hålla det till bara Rödbergen bor. Och i och med att vi tog den här festen till stadsdelsföreningen, föreningen Rödbergen, så har vi ju, tycker vi, att vi har ett större ansvar att ordna det så för Rödbergenborna, att man känner att man bor i den by som Rödbergen ju faktiskt är, för att man ska få samhörighet i vår lilla by.
Vad har du för tips då, till exempel om vi tänker på andra byasamhällen som vi ändå har i Helsingfors, till exempel Berghäll, Kottby och sånt här. Om man skulle vilja, vad har du för tips till dem som vill ställa i ordning byafester där eller stadsdelsfester där? Var ska man börja?
No, just de här två stadsdelarna du nämnde så klarar ju sig alldeles fantastiskt bra. Och det finns ju många stadsdelar i förorterna som har väldigt lyckade evenemang med ett eget tema och så. Men det gäller ju att hitta de rätta människorna. Så Och det är det svåra. Det kommer att bli svårt också i Rödbergen, för att vi alla, nästan alla gråhåriga tanter, skolans musiklärare undantaget. Och vi skulle gärna säga att det kommer unga människor med nya idéer med i det här. Att det tycker jag att det är absolut svårast, att engagera människor med ansvarsfulla uppgifter.
Varför tror du att det är svårt att engagera den yngre generationen?
No, det är ju tidskrävande. Sen är det kanske inte så det där hippt och coolt att ordna en stadsdelsfest för hela familjen. Du ska beakta barnen och du ska göra så att det är inte bara den här musiken på scenen som du ska ordna. Det är mycket jobb med det.
Men om vi tänker så här Rödbergen lite historiskt, det är ju en stadsdel som har genomgått ganska många förvandlingar under de senaste åren. Först var det en arbetarstadsdel väldigt, väldigt länge. Sen i något skede, jag kommer ihåg när jag själv flyttade till Smedsgatan 2001, så var det en väldigt hipp och cool stadsdel och vi var alla 20-någonting och vi hade alla mössan på snö. Och nu i något skede så har det blivit ganska mycket barnfamiljer som syns där. Vad tror du att det här påverkar? Borde det inte göra att det också snart kommer mera intresserade människor som vill vara med i den här talkoandan?
När du refererar nu till den stora dagstidningens analys av det att nattklubbarna försvinner från Stora Robertsgatan. Det är ju någonting som vi invånare inte har på det sättet märkt av, men det är klart att det är en förändring. Det som man inte skulle tro om Rödbergen är att det är en av de stadsdelar där det bor minst infödda helsingforsare. Det är under 40% som är födda i Helsingfors.
På riktigt?
Ja, att de här stadinkunderna har antingen då har försvunnit på ett eller annat sätt. Vi har vår köpa kvar och någonting sånt, men det bor väldigt mycket utlänningar, eller vad ska vi kalla dem, inte ens nyfinländare utan folk som kommer utomlands ifrån till Helsingfors, och de kanske inte har den här samma känslan och förstår att de bor i en stadsdel som heter Rödbergen.
Du har bott där sedan 1982. Vad saknar du från den tiden?
Jag saknar bakgårdarna där man alltid hittar gubbar som kunde fixa det ena och det andra. De utrymmen har blivit för dyra. Bostadsaktiebolagen behöver pengar för sina rörreparationer och puttar ut de här gubbarna och bygger nytt och hyr ut för dyrare pris. Det finns ingen låsfixare, det finns ont om hantverkare överhuvudtaget. All världens rörmokare och elektriker och sånt här skulle jag vilja ha kvar i byn.